säger jag och inleder samtidigt Hockeypuls podcast avsnitt 59 med Modo sportchef Fredrik Glader. Och jag ska faktiskt ställa mot väggen direkt här. Vet du vilken profilstark Modo-spelare som hade nummer 59?
Ja, jag säger Robert Dömer då.
Ah, snyggt! Lite oväntat att du tar den faktiskt.
Ja, men du vet, man har läst på historik.
Jag tänkte att det kanske kan vara en kontrollfråga när du var på anställningsintervju hos Modo, att då ska man rabbla alla guldspelare från 07 och vad de hade för nummer.
Jag tror jag slapp den kanske.
Hur gick det egentligen till när du fick sportchefsjobbet hos Modo?
Ja, men det var en ganska lång process som inleddes under sommaren drog ut lite grann på tiden och i oktober var jag på plats och det var både intervjuer och samtal och bollningar där alla parter hittade en bra lösning tillsammans.
Vad var det som lockade med Modojobbet?
Ja, men framförallt så hade jag varit 5 säsonger i Luleå och varit med och byggt upp damverksamheten, varit involverad och uppnått ganska mycket tillsammans med både ledarstab och spelare där och kände någonstans att man vill gå vidare, ta nästa steg och då kändes det som att det var perfekt att komma till en förening som verkligen har gjort mycket, mycket bra saker ända sedan de trillade ur och haft en organisation som jobbar stenhårt och det attraherade mig.
Det är ju, ni har ju medvind direkt under hösten, det är en flygande start för er, ni är högst upp i Hockeyallsvenskan och sen vet vi ju alla hur det slutar i finalserien mot Björklöven. Säsongen ställs in, stjärna efter stjärna lämnar klubben. Och till råga på allt så deklarerar Björn Hellqvist också att han vill lämna för att coacha Leksand i SHL. Nu när det har gått några veckor och det här har kanske fått landa hos dig. Hur ser du på den här perioden egentligen från början av mars till idag, mitten av maj?
Intensiv ska jag väl börja säga. Det är nästan som man slängs in i en torktumlare och så kastas ut här för ett tag sedan. Men det är ändå en period som jag tror hade inte sett något annorlunda ut om vi nu skulle ha kvalat och misslyckats att gå upp så hade den nog sett exakt likadan ut. Så det hade inte varit någon förändring. Men jag har lärt mig otroligt mycket under den här perioden och jag tror att det är sådana delar som man kommer kunna se tillbaka på senare i livet och karriären att man har tagit med sig mycket. Men det har varit en intensiv period som har inneburit ganska mycket jobb.
Är du besviken på Björn?
Ja, alltså precis när det hände och det sa jag också till Björn vad jag tyckte och tänkte. Men exakt vad vi har pratat om, det behåller jag för oss själva. Men det är inte så att vi är ond på varann idag utan vi kan fortsätta prata och är vänner och ha en bra dialog och respektera varann. Men själva situationen som uppstod så hade vi en diskussion där vi sa vad vi tyckte och tänkte.
Men du, helt ärligt, vad tyckte du om hans sätt att kommunicera i media? Att ganska tidigt gå ut och säga att det är kittlande att träna Leksands IF och sedan svara, enligt honom väldigt ärligt, men enligt supportrar och de anhängare som finns runt Modo Hockey, rätt stötande. Vad tycker du om hans agerande?
Jag tycker och jag förstår de som engagerar sig och brinner för Modo att de reagerade och jag tycker också att vissa saker skulle inte kanske man ha pratat rakt ut och sagt så som han gjorde, men
uttryckte du det till Björn?
Jajamän, ja, absolut. Och det har vi haft en diskussion om, jag och Björn, så att det är inte något problem med det, utan jag förstår folk som reagerar och verkligen puttar all in på mod och följer mod och får det där just där och då kändes otroligt tufft för dem, det är helt övertygad om. Hade jag spolat tillbaka bandet så hade jag rekommenderat att kanske göra en annan sak av det.
Men man måste ändå säga att det var en medveten taktik från hans sida att bråka sig ifrån Modo på det viset. Hur motiverade han det för dig när du sa att ja, men det här tycker inte jag är okej?
Det som vi har sagt, det kommer jag, det behåller jag. För mig själv så att säga.
Det här är ett säkert forum ändå.
Ja,
det är bara du och jag här.
Ja, precis. Det är bara du och jag här så att det är inga problem. Nej, men all respekt så sett människor emellan och jag är inte heller någon som är superlångsint utan det som är sagt mellan mig och Björn det stannar mellan oss också. Sen har vi sagt båda två vad vi tycker och tänker om saken och frågan och han har ju själv sagt det rakt ut i intervjuer också, att det är ett taktiskt spel han har använt, och men det får ju stå för honom, så att säga.
Hur är er relation idag?
Nej, men det är inga problem. Jag och Björn pratar med varandra. Faktiskt senast igår så pratade vi med varandra när jag var högst upp i det här hoppabackstornet, så ringde han och
alltså Jörn Schick, ska vi säga till alla lyssnare här.
Ja,
också.
Precis. Jag var där, då ringde han och var imponerad att jag hade tagit mig upp där. Så att, vi har en god kommunikation och dialog idag, så att det är inga problem där.
Har han också tipsat om Jens Gustafsson? För det är ju ett tränarnamn som nu kopplas ihop med, och han ska ha varit i Örnsköldsvik också och träffat dig för en intervju om jobbet i Modo. Är det Björn som har sagt att, ja men, anställ Jens, han har ju haft som assisterande och han gillar jag?
Björn har inte sagt anställ Jens eller rekommendera Jens på det sättet, utan Jens är ett namn som är en bra hockeytränare och har fått mycket goda rekommendationer om exempelvis han också, så att det är inte Björn som har rekommenderat Jens.
Innan vi lämnar Björn Hellqvist spåret, jag vet att många Modosupportrar som lyssnar på det här är rätt trött på att höra om Hellqvist, men det sades, och vi hade uppgifter på, att ni krävde 2 miljoner kronor för att släppa honom till Leksand. Det gick inte Leksand med på, men vad landade i slutändan på utköpssumman?
Det är ingenting som jag kommer kommentera på något sätt, utan alla parter är nöjda, kan man säga.
Om jag säger 1,5, säger du att ja, nu börjar du närma dig. Jag säger 1 miljon, börjar jag närma dig då. Var är vi någonstans?
Du sa nyss att du var less på Björn Hellqvist såpan. Det är jag också, så vi lämnar det där.
Okej. Kan du känna att det som sker i Modohockey nu, det framtida lagbygget, det kommer vara Fredrik Gladers? Det är så narrativet på det här kommer vara. Tidigare de 2 senaste åren så har det varit Björn Hellqvist all over egentligen. Nu blir det du som ska sätta prägen. Det blir dina nyförvärv, och det är du som också kommer granskas under lupp för det här lagbygget. Vad känner du kring den biten?
Jag känner inte. Alltså, först och främst vill jag säga att jag tycker att det här är en otrolig hockeymetropol och en kunnig hockeypublik och mycket engagerade människor. Jag tror inte att jag känner av det på samma sätt kanske som folk är som är från orten. Och tittar man på lagbygget som du specifikt säger, så är vi en stor del som är med i rekryteringsprocessen av spelare. Och jag skulle vilja säga att det är det Modo har byggt upp. Det är det vi rekryterar till. Sen givetvis är det jag som tar beslut och står till svars och ansvar för dem i slutändan. Så att jag skulle inte vilja säga att det är Fredrik Gladers lagbygge vi kommer att se i framtiden. Utan mer Modos sätt att vilja spela ishockey, och vi är många som är med i den rekryteringsprocessen och tycker och tänker till.
Men det blir väl ändå ditt eldop, måste man säga.
Ja, du får kalla vad du vill. Men
vad skulle du själv kalla det då?
Nej, jag vet inte. En spännande utmaning, en härlig framtid för Modohockey.
Hur kommer Modohockey att se ut om vi pratar ID? Jag förstår ju att du har dina tankar. Per Styva sina, Urban Omark har sina, och den organisation som finns här idag. Sen ska ju såklart en tränare som kommer in också få säga sitt. Men vad ska Modohockey vara för typ av förening framöver?
Nej, men jag tycker man ska först och främst bygga vidare på det som har varit framgångsrikt över tid med att utbilda egna spelare. Så det ska vi ha en identitet. Vi ska även också följa och se spelare som har varit utbildats i Modo som går vidare. Och det är ju egentligen skickliga hockeyspelare som kommer från Modo i grund och botten, där vi vill spela med mycket fart och ha mycket puckinnehav och som har utvecklats på senare tid. Så det är väl egentligen identiteten, att man vill hitta tillbaka. De har ju varit och kommit tillbaka till det. Men att man följer upp och ser vilka som är utbildade härifrån och kunna ha en bra kontakt med sådana spelare så att det finns som ett alternativ att vända tillbaka.
Och där gissar jag att du vill ha en god match med en huvudtränare som kommer in, att han står för samma sak.
Precis, och det är också lite grann där det Modo står för, och just det här med att producera egna spelare, att kunna också vara ett alternativ för spelare som har varit här och utbildats här att komma hem, och det är någonting som man måste ha med till den kommande huvudtränaren också. Och han är beredd på att ta det.
Ja, förutom Jens Gustafsson då, har du några andra spår du jobbar på?
Ja, har du numret till Leif Bork? Nej,
det här är lite roligt, för det är kanske inte alla som vet er historik, men ni har ju gnabbats lite under åren du har varit i Luleå Hockey. Han var förbundskapten för Damkronorna.
Ja.
Men det kommer inte bli Leif Bork, eller?
Nej, jag ska, jag har ju sagt och lovar att jag kommer aldrig kommentera specifika namn, så att den får väl leva vidare. Men
har Leffe sökt jobbet?
Nej, det har han inte.
Okay.
Jag har inte hört av honom. Jag har ingen ont mot Leif personligen. Jag tycker han är ganska rolig att följa. Och sådär. Så att, men tittar man på tränarnamn så ser vi på ett brett perspektiv, eller vad säger, när man kollar och söker.
Ja, det är ju en man med mycket åsikter som du säger. Kontroversiell ibland och väldigt säker på sin sak. Auktoritär skulle kanske vissa hävda. Det var ju Emma Eliasson Gater, om vi ska säga så, när han petade just då Sveriges bästa back. Nu när det har gått några år, hur ser er relation ut och hur ser du på just det som hände?
Jag har ju ingen sån relation till Leif så att vi diskuterar och följer, utan den diskussionen vi har är väl via Twitter någon gång då och då som det har hänt. Jag ser, står fortfarande fast vid att Emma Eliasson ska spela vidare och vara en tung faktor för svensk damhockey internationellt. Och där skiljer vi våra åsikter åt i den frågan. Och det tror jag också har med ledarskapet att göra lite grann och tänket.
Du, jag tyckte att du tassade in på ett ämne som jag tycker är väldigt intressant i just svallvågorna efter Hellqvist och alla spelare, talanger och stjärnor som lämnat modehockey. Och jag vet att vd Johan Widerbro har uttryckt ungefär samma sak. Och det är vi mot världen-känslan. Mm. Är det en medveten strategi från er sida? För man märker ju att modesupporterna kanske har slutit samman på ett sätt som de tidigare inte har gjort under den här turbulenta tiden.
Nej, men jag tror också, jag ser bara en förändring som har varit under den här vintern som jag har varit med, att det har blivit en mer transparens gentemot fans och vad vi gör inom föreningen och hur vi jobbar, och jag tror att det är otroligt viktigt. Och det gör också att det när det blir en sån här turbulens som det har varit, skapar just den här känslan att nu är det vi mot världen. Och jag kan sitta hemma ibland och få den känslan att man knyter näven, att nu jäkla ska vi köra, så nu är det bara gasa. Och man ser, man får ju energin av alla människor runt om och fansen och sponsorer och allting. Så att medveten och medveten strategi, det tycker jag väl inte låter väl vara osagt, utan jag tror att den har skapats på grund av att man har byggt någonting över tid, och nu har man en plattform där man verkligen kan tävla om att gå tillbaka till SHL. Och vi hade verkligen möjligheten, och så sen släcktes bara lampan. Så jag tror det också gjorde att man bygger den här kraft, energikänslan i ryggen, att nu ska vi visa alla som inte tror på oss.
I förlängningen kanske också innebär lite fler säsongskortsförsäljningar och lite merchförsäljningar i shoppen också.
Ja, men alltså det är klart att det byggs, och det byggs ju tack vare att vi har verkligen sponsorer och vi har supporter som är engagerade i själva samhället. Och som jag sa, vi har mycket kunniga människor som bor och lever i Övik och ser och följer hockeyn, och det tror jag också gör att de per automatik hänger på och verkligen känner att nu är det dags, alltså nu får den här stolpe ut bli stolpe in nästa gång.
Är det en faktor som ska under- eller överskattas enligt dig?
Vilken faktor? Så just den här att man har...
mot världen-känslan, ja. Och att det kan i slutändan göra ett lag framgångsrikt. Är det en klubb framgångsrik?
Ja, det är svårt att svara på. Alltså jag tror att det är lite... jag vet inte vad jag ska svara på den frågan egentligen. Jag tycker att vi har en känsla som man går efter. Den kan givetvis också förändras. Det är inte snack om det, men det är så himla levande material vi jobbar med, och allt är ju beroende på resultat egentligen. Så att man måste gilla läget lite grann.
Om vi ska, nu har vi pratat lite kort om tränaraspekten i Modo. Just gällande spelarsidan. Fredrik, det går ju en del rykten om att du spenderar mer pengar än dina konkurrenter i toppen av Hockeyallsvenskan.
Ja.
Vi har sett vissa supportrar skriva om att du har bjudit betydligt mer än till exempel Per Kent i Björklöven gällande Filip Svenningsson. Vi har sett att du kommer erbjuda Johan Harju mer än vad Björklöven är beredd att göra. Är det så att du inte har kontroll på dina sedlar, utan att du spenderar de här i vilt?
Jag vet inte vart det där kommer ifrån, om det kanske kommer uttryckt, det kanske är någon taktik, det här kalla kriget eller någonting. Så att, jag tror att det är något.
Vem står på andra sidan av det kalla kriget?
Jag tror att det är någon uppe i Västerbotten som tror jag står och styr ut det via sina kanaler. För att jag tycker ändå att det är ganska roligt att lyssna på när man sitter på faktan. Så att det stämmer inte alls, utan vi har full kontroll på det, och därför kan jag gärna ta popcornpåsen och sitta och följa med och skratta lite lätt åt det.
Innan den föregående säsongen startade så hade ni en spelarbudget på 17 miljoner. Sen så växte ju den efter att ni rekryterade under året med Adam Tambellino och Patrick Bardetosak. Mm. Kan ha glömt någon nu, men då får det vara så. Var startar ni nu?
Lägre än så.
Hur många miljoner?
Ja, jag har en spelarbudget att förhålla mig, och den är på 14 miljoner.
Okej. Vi pratade ju specifika kontrakt tidigare. Jag förstår ju här att du inte kommer säga vad dina spelare kostar. Men vad ligger ni liksom inom för spann? Från spelare till spelare. Alltså vem har högst, eller inte vem har högst, men vad ligger den högsta lönen och hur lågt är den lägsta?
Jag kommer inte gå in och kommentera specifika siffror. Absolut inte, utan det är någonting som spelarna själv ansvara för, men jag kan säga att spannet är inte så högt som Björklövens fans tror, utan det är väldigt humant. Vi har lägre löner exempelvis än vad vi hade i fjol, kan jag säga.
Ja, det är intressant att den där striden på isen har ju tagits utanför, inte bara gällande det här kanske, men också när det kommer till fiktiva biljetter som ni sålde efter säsongen. Så att rivaliteten mellan er och även kanske Timrå, den känner jag ju blir bara starkare och starkare på grund av såna här saker.
Ja, men det är väl härligt att Norrlandskusten glöder, eller vad säger jag. Så att det är väl skönt.
Släng in Luleå och Skellefteå där i SHL också. Så. Norrland rules just nu.
Ja, men precis. Jag tycker att det är samtidigt också, tänk om vi inte hade varann. Alltså lite grann den också, man får känslan att, jag menar, det har inte varit så roligt att ligga utan rivalitet, utan det är ju härligt, och det finns ju någonting också som sporrar och gör att både vi sportsligt och även organisationen måste vara på tårna och vara med och göra allting hela tiden bättre varje dag. Så att jag är glad att den rivaliteten finns.
7 nyförvärv har ni just nu. Mm. Nu kanske kommer släppas någonting innan den här podden går ut, men jag hoppas i alla fall inte det. Jag sa också att vi inte skulle återvända till Björn Hellqvist. Mm. Jag kommer göra det nu ändå. Av de nyförvärv som har presenterats, så det här är bara min magkänsla, men att han var involverad i Filip Svenningsson, Gustav Olhaver, Mikkel Agard och eventuellt Sebastian Olsson. Sedan är Anthony Peters, Brennan Mikkelsson och Jesper Dahlroth dina värvningar. Stämmer det?
Ja, jag skulle vilja putta över Jesper Dahlroth också på en sida, men alla har vi varit involverade.
Så Hellqvist har ändå haft någonting att säga om,
ja,
Dallas också?
Ja, absolut. Då han har varit med på diskussionerna. Så att, men samtidigt så är det ju en hockey vi förhåller oss till att spela, oavsett Björn är det här eller inte. Så att vi tycker att den passar in i det sättet Modo vill spela. Sen vad Björn och hur mycket han har varit involverad i det är en liten del. Men han har varit med i diskussionerna av dem, absolut.
Nu har jag sagt att jag inte ska ställa någon fler frågor om Björn Hellqvist. Mm. Men det kommer en till där, och så får vi se om det är den sista eller inte. För jag vill inte lova saker för lyssnarna. Men innan han blev presenterad för Leksands IF, mm, så vet jag att veckan innan där, på söndag kväll, så träffades ni två en sista gång i det avseendet att Björn var Modos huvudtränare.
Mm.
Vad var det för typ av möte? Vad pratade ni om då?
Nej, men vi pratar väl som vi har gjort innan. Absolut.
Var det ett hejdå-möte? Farväl?
Nej, alltså jag har haft en dialog med han hela tiden. Utan vi pratade under den här perioden som Björn fortfarande var kontrakterad mot. Och så pratade vi ju både framtid och vi pratade upplägg hur man ville ha det. Så att,
trots att han var på gång till Leksand?
Ja, men ingenting var klart. Så att, det fanns en dialog för som vi ville föra Modo framåt.
Så det var inte att ni hällde upp lite java, tog varsin biskvi och så började prata om tiderna som har varit och vad som väntar härnäst?
Nej, men det är
att
ju
det blir ett bokslut?
Nej, absolut. Vi pratade ingenting som väntade härnäst. Däremot så pratade vi om tiden som har varit och vad man ska ta med sig som har gjort bra och sådana bitar. Det gjorde vi i utvecklingssyfte. Så att Det, den dialogen fanns.
Ja, men du Fredrik, mm. det är ju så att du har ju en väldigt framgångsrik period bakom dig som tränare för Luleå Hockey i SDHL. Mm. Men nu är du ju trots allt sportchef och har varit det sedan i höstas förmodligen. Mm. Så därför tänker jag använda min faktaruta gällande sportchefer i Hockeybulls podcast och inte tränare.
Mm.
Men sen finns det ju såklart saker från Norrbotten som vi kommer att beröra.
Ja.
Givetvis. Smeknamn.
Ja, det är nog mitt efternamn Glader som är allra mest använt ända sedan jag var liten.
Var Butter och Kloker taget, ja, eller?
Precis, jag har hört det där alla om.
Tusen gånger,
va? Sjudvärgarna, ja, och Snövit och alltihopa, så att det är inte så ovanligt.
Jag är inte först med att dra det skämtet, va?
Nej, det är det inte.
Googlade faktiskt på det att det finns 175 personer i Sverige med efternamnet Glader.
Mm.
Vad härstammar det från, vet du?
Alltså, som jag vet, jag har inte lagt någon forskning bakom det, men jag har hört det via min pappa och även farmor, att det ska vara från Dalarna från början. Men pappa är
det är
ju
där alla märkliga efternamn kommer.
Ja,
ifrån.
Det verkar ha det. Men det ska vara något gammalt knäckta namn eller något sånt där, tror jag. Och sen har ju pappa min är ju född och uppvuxen i Vasa i Finland. Så att det har någonting med det här att göra, att de flyttade över till Finland då. Men det är långt tillbaka i tiden.
Ålder?
Jag är tvungen att tänka till. Jag fyller 43 i sommar.
Nu är du ju på något sätt i mitten av arbetslivet. Kanske man ska säga.
Tack.
Ja, men ursäkta då. Vi säger ungefär 20, drygt 20 år till pension. Ja. Var ser du dig någonstans? Alltså framöver, nu förstår jag, du har ju kontrakt i 2022 som sportchef. Men är det som tränare? Är det som sportchef? Kan du tänka dig jobba med något annat? Hur ser du egentligen långt fram i din hockeykarriär?
Ja, men alltså, jag är ju oerhört glad och att få jobba med det som är mitt egentligen intresse som har varit hela livet, ishockey. Sen är jag ju en driven person, en tävlingsmänniska, så att jag har ju även jobbat inom säljbransch och sånt där, och jag drivs ju av utmaningar. Jag hoppas givetvis att jag ska kunna jobba med ishockey hela livet, men det återstår att se. Så jag ser inte längre fram än där jag är egentligen, utan jag ser Modo, jag ser Övik, vi trivs jättebra familjen, jag trivs otroligt bra i Modo som organisation, så att jag hoppas att jag har många år framöver här i Övik och Modo. Så det är väl så jag ser det. Sen hoppas jag givetvis att jag ska kunna ända fram till pensionen jobba med ishockey, men det är ju en högpresterande arbete, så att det återstår att se, och hoppas att man kan få lyckas. Ja, han förmånen att få göra det.
Nu eftersom vi redan har benämnt Björklöven i den här podden, så kan jag säga, Per Kent var ju med tidigare och då sa han att ja, men han kan ju tänka sig att jobba 40 år i Björklöven. Och då jublade det såklart Lövenfansen. Ska inte du säga något likadant där? Något liknande?
41 år då. nej
då,
men alltså,
84 bast.
Ja.
Fredrik Lad på sportchefstolen.
Jag tror inte att
du har nog några tröttna på det.
Ja, jag tänkte säga det. 40 år, det kan jag lova att jag kommer inte sitta på sportchef i Modo, och då får nog någon ha sagt åt mig att bära ut mig innan dess.
Fordon?
Kör en Skoda och dra gärna en husvagn efter.
Okej, okay, så om det är godkänt från Anders Tegnell att dra runt i landet på sommarsemester, så kommer familjen Glader att göra det?
Absolut, det kommer vi göra. Det är ett trevligt sätt att ta sig ut, framförallt för barnen också.
Du, visst är det en framtida femma på gång i SDHL hos familjen Glader, va? Du har några döttrar.
Jag tror att jag kommer se till att de bara spelar boxplay. Ja, det är klart nu.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000.
Det gör jag inte.
Okej. Jämför SDHL-lön som huvudtränare, sportchef i Tockalsvens topplag. Liknande eller stor skillnad?
Det är skillnad.
På vilket sätt?
Ja, vad som trillar in, alltså på kontot.
Mm. Och jag gissar att du tjänar mer nu än vad du gjorde tidigare.
Ja, det gör.
Är du nöjd med lönen?
Jag tycker
så att det här är ju känsligt att prata
om. Ja, men alltså, jag har inte problem att prata om det. Utan det är väl klart att man alltid någonstans vill tjäna mer. Men samtidigt så är jag där. Jag är i början på någonting, och Jag är nöjd, det är jag absolut, med det som kommer in, men man kan alltid sträva efter att tjäna mer. Det är ingen snack om det, men jag har mycket att lära och jag brinner för det jag gör, och sen hoppas jag att man uppskattas för det också så småningom, eller det gör jag väl redan nu, eller vad säger, utan man, att det finns en steg inom det också.
Du sa ju att det är en högpresterande bransch, mm. och det är ju minst sagt. Känner du press där du sitter idag?
Jag tror att jag vet inte om jag är speciell som människa. Det är klart att jag kan känna press emellanåt, men inte på det sättet att jag blir stressad, utan snarare att jag får ett leende på läpparna emellanåt och älskar utmaningen. Men jag känner inte att jag går runt och funderar på vad folk tycker och tänker, eller att jag lyssnar till vad som sägs och skrivs överallt, och jag är inte en sån människa så att jag styrs av det, utan jag styrs mer av vad jag själv känner, tycker, tänker tillsammans med mina kollegor runt om, och att man har ett samarbete där som gör att man presterar och känner sig motiverad av det.
Ska man säga norrbottniska lugnet, eller?
Ja, men jag tror det. Frågar du människor runt om mig, så tror jag att de känner att jag kan vara ganska lugn, och att jag brukar kunna ta till mig, tänka efter, sällan jag egentligen slänger ur med någonting direkt i frustration eller besvikelse. Då händer väl det, absolut, men det är inte så att det driver mig.
Då var du på toppen av din karriär. Nu har du inte varit sportchef så många månader, men du får faktiskt nämna åren i Luleå också.
Ja, men jag hoppas ju att jag har dem framför mig, givetvis. Det är ju ingen snack om det, utan ska jag ta nu, så är det givetvis att man har fått vara med och ta SM-guld har ju betytt otroligt mycket, att man har verkligen fått en grupp att prestera tillsammans. Men jag hoppas att jag har det allra roligaste kvar, och det är ju att kunna ta det här stegen med Modo.
Hur skulle du värdera det? Ett SHL-avancemang med Modo kontra gulden med Luleå?
Ja, i och med att jag inte har upplevt det så här avancemanget, så är det väldigt svårt.
Hypotetisk fråga, såklart.
Men det är klart att man är ju någonstans också, att jag tror att den bedömningen kanske man ska göra när man väl sitter som pensionär och få titta tillbaka på det. Men när man är där och då, så tror jag att man kommer garanterat ta det här avancemanget som wow, det här är det häftigaste jag varit med om. Men det var ju också första guldet i Luleå till exempel, känner man ju också wow, det här var det häftigaste. Jag tror man ska göra den summeringen när man är klar någonstans, men i och med att man känner hur mycket det betyder Modo Hockey, engagemanget som finns runt om föreningen, så tror jag lätt att det är en topp som kommer vara i toppen om man får lyckas uppnå det.
Jag tänkte faktiskt fråga om det också, av gulden i Luleå. 16, 18 eller 19, alltså åren och säsongerna, mm. vilket värderar du högst?
Alltså där vi var och höll på när vi startade upp det första året, så när vi var i finalen mot Linköping, så hade vi inte vunnit en enda match i serien mot dem i finalen. Alla experter tippade Linköping solklart. Vi förlorade första finalen, och då var det som ingen snack, nu ska de hämta hem det här. Och så vann vi de två sista matcherna, så vi vann 2 av 7 matcher mot Linköping i finalen, och det var rätt häftigt just då. Sen kan jag tycka också att sista guldet jag var med och tog, så låg vi under med 2-0 i finalen och vänder hem och avgör i fjärde i sadden till och med, och tar det till en femte avgörande, och så gör Emma Nordin efter 23 sekunder 1-0 mot Linköping, och då kände man när de Nordin drog på ett slagskott så det bara sjöng om det. Då kände, fick man den där känslan i kroppen redan 23 sekunder in i matchen att oj, idag blir det svårt att slå oss.
Ja. Alltså, jag vet inte vad som händer med mig. Jag har ingen anknytning till Luleå, men jag får lite rysningar.
Ja, men så är det. Jag känner också själv att när man tänker tillbaka på de här minnena, så får man det, för att det var ju fullsatt arena och det... Ja, det betydde så mycket just där och då, och framförallt just det här med att små flickor stod egentligen och såg egna förebilder på plats som inte man kanske har varit bortskämd genom åren inom ishockeyn, och det betydde nog mycket, tror jag, just där och då, och det är svårt att säga exakt. Första året var speciellt på det sättet. Sista guldet var ju speciellt på att vi låg under med 2-0 i matcher, och alla som håller på med lite idrott vet att de har ställt mot väggen.
Men du var ju med och byggde upp Luleå till en maktfaktor. Hur gjorde ni det egentligen? För ni blev ju ett föredöme i SDHL, och många sa att men, gör som Luleå, försök vara som Luleå. Vad var det i praktiken, i den dagliga verksamheten som ni gjorde där uppe?
Det vi gjorde egentligen var att försöka skapa träningsförutsättningar och attrahera människor eller spelare att komma. Att vi hade en klar tydlig idé på hur vi ville träna, hur vi ville göra. Och fick en enorm support av styrelse och folk runt om.
Jakob Porscher.
Ja, men absolut. Jakob är en stor supporter och är ju oerhört betydelsefull för Luleå på alla sätt. Men det är
lite
inte...
kort där, vet om han har öronmärkt pengar till SDH-laget? För vi ska säga det, är Minecraft-grundaren som sen sålde det, och sen god för 4 miljarder såg jag. Vilken sanslös summa att vara god för, för övrigt. Men har han slussat in pengar just för att SDH-laget ska bli starkt?
Yes, nej, jag kan inte säga det rakt ut att så är det, utan jag vet att han en supporter som brinner för Luleå, och han vet jag följde damlaget lika mycket som han följde herrlaget, så att det var, men öronmärkta pengar det låter jag vara osagt, det måste nog Luleå svara för, men vi skapade i alla fall en miljö som attraherade, och strategiskt så en av de första värvningarna jag tog in i Luleå var Michel Karvinen, som stod för någonting riktigt speciellt. En annan strategi var givetvis att behålla Emma Eliasson, och så småningom också att ta nästa steg i träning var att ta in Jenny Hirikoski, och det hon har fört in i Luleå tror jag inte bara att smitta av sig på damsidan, utan hennes professionalism och hennes inställning till träning, och det har även smittat över sig på junior och här sidan.
Så det låter som att en nyckel var att identifiera rätt personer och spelare, ta in dem för att de skulle bli din förlängda arm på något vis.
Ja, men alltså egentligen få in en och bygga en kultur i föreningen, vad vi ville och vad vi ville stå för, och det gick de här spelarna hand i hand med egentligen, så att det är väl så. Sen att en förlängd arm, det vet jag inte om det är på det sättet, utan det handlar mer om att det här vill vi stå för i damlaget, och det här ska vi göra, och det var nästan att man kände att ibland kunde det vara nästan lite obekvämt och komma till Luleå om man inte ville träna nog hårt, bygga den miljön.
Hur mycket tränar ni?
Ja, men vi tränade, vi hade ju 3 individuella pass, möjligheter till ispass, vi hade fys, is, så att vi låg väl på ungefär med laget 8 pass i veckan, plus att du hade 3 fys eller 3 individuella ispass, så att det var ju 11 pass i veckan plus 1-2 matcher.
Och det ska man säga för de som inte kan sin SDHL-verklighet, det är inte många lag, om ens något, som har de förutsättningarna. Det finns några enstaka som kan bidra eller erbjuda det, men...
Ja, men precis. Just där och då var det väldigt, väldigt unikt, tror jag, när vi startade igång det här, att man gjorde det på det sättet. Och sen så har ju Luleå också en möjlighet i och med att de har 4 ishallar i rad. Så att det finns ju även den grunden att stå på. Så att det har ju inte alla klubbar, eller jag höll på att säga, inte många klubbar i Sverige överhuvudtaget, så många isytor att tillgå.
Michel Karvinen lämnar ju Luleå nu. Mm. Och vissa tycker att hon ska få tröjan uppe i taket där uppe. Tycker du det?
Definitivt.
Kommer hon till Modo nu?
Det kanske är sista pusselbiten till herrlaget.
Oj, oj, oj.
Nej, men Michel är en fantastisk människa först och främst. Och har ju tillsammans med sin familj drivit en skills... form av skillsträning som har fostrat många danska ishockeyspelare, både herr- och damspelare. Så att nu ska jag säga att hon ska kunna göra otroligt stor nytta här i Modo, men hon har själv gått ut och sagt att hon är den enda klubben i Sverige hon vill spela för, Luleå, så att det får man respektera.
Hur ska ni göra SDHL-laget bättre då, och ta det laget till en annan plattform, för det var ju en väldigt tung säsong 1920. Och nu vet jag att Björn Edlund har ju mycket att säga till om här.
Mm.
Men jag gissar att ni pratar om att ja, så här får det inte vara ett år till, utan att Modo ska tillbaka till toppen där de varit de senaste åren, bortsett i fjol då.
Ja, men jag har en jättebra dialog med Björn, och vi har bollat och stött varandra med varandra under säsongen som har varit. Och sen har det resultaten kanske också varit lite att de har skadedrabbade och haft mycket otur i de sakerna, och många matcher som de spelar bra har inte heller gått med. Men vi har pratat om det inför framtiden, och där är just den, det jag vill föra in är en, att vi bygger en kultur, en träningskultur som är hållbar och vinnande över längden, och det är någonting vi ska starta med och göra riktigt ordentligt. Och samtidigt också så har man ju ett hockeygymnasium som har funnits över tid, att man verkligen också lägger ner tid och på intag där, att scouta och göra ett bra jobb på vad för spelare som finns i närregionen först och främst, och vad man tar in.
Men just träningsbiten gällande ett SDHL-lag, är inte den väldigt prekär med tanke på att många faktiskt måste jobba på sidan om, kanske har 8-17 jobb? Du kan inte ställa samma krav. De kanske inte kan träna 8-11 gånger i veckan. Det måste vara en balans där, och den måste vara svår att faktiskt hitta som sportchef / tränare, för att inte pusha dem för hårt.
Absolut, jag håller med. Men det är därför också det är inte så lätt att göra som Luleå alla gånger. Alltså, det är det man måste förstå, att man kan inte göra precis samma sak som Luleå i det här fallet, eller som Djurgården gjorde på 80-90-talet med här spelare och sånt. Man måste hitta sin väg att gå och hur man gör den. Sen så tror jag också att man måste på något sätt hitta och göra det så professionellt som man bara kan utifrån sina förutsättningar. Och det tror jag är att, jag säger inte att den är oprofessionell verksamheten idag, det gör jag absolut inte, men jag tror att man hela tiden kan sträva och bli bättre och ta nästa steg inom vissa olika saker. Och det tror jag är viktigt att vi hittar, och hittar en modusväg för det. Och det tror jag att vi kommer göra.
Din största motgång?
Tar jag det privat så är det ju min pappas bortgång. Tar jag det sportsligt så var det ju när vi åkte ut mot HV. Men jag sätter ju absolut pappa betydligt högre. Det är nog det tuffaste jag har gjort.
Pappa Helmer gick bort i augusti förra året i cancer. Han var din största supporter som jag förstått det.
Ja, jo, det var han. Jag blir nästan tårögd nu. Ja, det måste jag säga.
Vad betydde han för dig? Och var det han som gjorde att du faktiskt fick det hockeyintresset också?
Jo, men det har nog båda mina föräldrar varit, både mamma och pappa. Pappa har ju alltid varit en sån som det har varit en härlig, vad ska man säga, jargong mellan oss så att säga. Han har kunnat skälla ut mig för ingenting och kunna ändå på något sätt vara stolt över sina barn. Men jag kunde varenda morgon jag åkte hemifrån när jag bodde i Luleå på väg till hallen, så hade jag en 10 minuter i bil, så ringde alltid oftast farsan på morgonen dagen efter match och fick facit på om det var odugligt eller om det var bra. Eller oftast, allt som oftast var det odugligt, även fast vi vann guld. Så att han var väldigt sådär intresserad, och vi pratade faktiskt, vi hade kommit igång med diskussionerna med Modo, så han visste om det här, men fick inte vara med om att jag tog steget hit då.
Hur tror du att han skulle ha reagerat på att du fick jobbet som sportchef i Modo?
Han var ju i alla fall en enorm Luleå hockeysupporter. Alltså han satt ju hemma med halsduk och keps och alltihop när vi spelade eller när herrarna spelade. Och ja, han var ju väldigt orolig. Det var han ju när
det kom.
Ja, han var lite så här, men hur ska det här gå? Och så var han ju väldigt så där att ja, men han... Ja, men jag tror ändå att han var stolt. Så jag pratade med frun hans efteråt, och hon sa det, att jag tror att pappa var stolt över att du fick den här chansen och möjligheten. Och sen när jag faktiskt varit tillbaka, när jag varit på graven, så sitter jag och pratar med han lite grann och berättar. Men det man kan tycka är jobbigt är ju sådana här gånger som när det har gått bra, att man har kunnat ringa och prata, för jag vet att han hade följt våra matcher och Han hade tyckt till och tänkt till och sådär. Så det kan jag sakna, just det där. Men då har jag ju mamma också som är fantastiskt intresserad och följer med. Och så att hon säger också vad hon tycker och tänker emellanåt.
Så hon kanske fyller den rollen som assisterande sportchef som Helmer skulle ha haft?
Ja, precis. Jag tror båda mina föräldrar alltid varit engagerade på det sättet. Nu är det ju som att man hamnar lätt och pratar om pappa i och med att han inte finns med familjen längre. Men mamma finns ju med och hon tycker till och tänker till. Och hon är ju en stor damhockeysupporter framförallt och för Luleå. Men följer även Modos damer och kollar lite grann hur det går för oss också. Och sådär, så att hon fyller en väldigt bra funktion. Och man får ibland en amatör analys och expert av hon som är härlig, man kan skratta åt och ibland får man en utskällning också.
Men hur var det att dela de höjdpunkter som du upplevde i Luleå tillsammans med din pappa? Med tanke på att ni har ju, som du säger, följt med varandra och han har alltid funnits där. Så jag tänker att när man tar de där gulden så måste ju vara den första personen man vänder sig till på något sätt.
Ja, men precis. Och mamma har ju varit med på jag har ju haft förmånen då att vi har tagit våra guld på hemmaplan när vi har tagit dem. Och mamma har ju varit med alla gånger. Men pappa kunde ju inte vara med de två sista gångerna som vi tog på grund av att han var lite dålig och så. Men han var med första guldet vi tog och då var han på plats i arenan och satt faktiskt bakom vårat bås. Och det var ju fantastiskt kul att han fick vara med om det, i alla fall på plats. Och på begravningen också så skickade jag med den guldmedaljen i graven till han. Så att han fick, ja, det var som hans.
Jag märker att du blir tagen också. Ja. Ja, det blir jag också av det här. Oerhört känslosamt. Men fick du tid att säga hej då? För cancer är ju en sån jävelsk sjukdom att det kan gå väldigt snabbt också.
Ja, vi hade faktiskt en fantastisk helgen innan han gick bort. Så var vi upp familjen till Gällivare där han bodde. Och jag har någon minne, vi satt nästan en timme på balkongen och vi skrattade och grät och jag hade ett jättebra samtal. Så det var ett bra avslut.
Din favoritplats?
Jag skulle nog vilja säga favoritplats. Ja, men jag tror nog att det är faktiskt uppe i fjällen där man får vara. Det har varit mycket då med pappa bland annat också och fiska och sådär. Så det är väl fjällen som jag skulle vilja säga. Specifikt vart, ja, det är väl uppe mot Stora Sjöfallare.
En okänd talang.
Okänd talang. Jag vet inte direkt. Jag kan inte svara på den. Jag skulle ju själv vilja säga att jag är jättebra på att sjunga. Men frågar du mina barn och min sambo så kommer de ju stänga av den här podden direkt.
Hur bra är du i paddel då? För det har ju blivit synonymt med dig under de senaste månaderna när du varit i Övik. Och du har spelat mycket och vi vet ju också att det hände ju en viss sak med nyförvärvet Mikael Agard som är borta nu till augusti. Du var ju med när han drog hälsenan, eller?
Ja, han drog inte hälsenan utan han bröt
benet. Så var det, just det.
Ja, jag var med. Jag är jättesvårt att bedöma mig som spelare i paddel. Jag är nog en medelspelare ska jag vilja säga. Jag tror inte att jag är så bra som folk kanske tror när de hör att jag spelar så mycket. Och jag tror inte att jag är helt urusel heller. Utan någonstans medel och ja, däromkring om jag bedömer mig som spelare. Men
du utmanar ju min kollega Jon Häggqvist på Twitter. Och då tänkte jag så här, oj, glad är han. Han måste förlora mycket om han utmanar Jon för att söka
vinst. Ja, jag såg ju, du la ju ut bolltalangen hans. Och den gör mig då inte orolig i alla fall, om jag säger så. Utan vi får se. Jag hoppas han får nog dra ihop en riktigt bra partner om han ska klara det kanske.
Ja. Vad svarar du på det? En okänd talang? Då är det din sångröst?
Ja, jag skulle vilja säga det, men jag tror ändå att jag är sämst i familjen på.
Vi går ju lite händelsen i förväg, men alla gäster får ju avsluta sitt avsnitt med en låt. Så jag tänker att då får du egentligen sjunga din låt.
Oj, oj, oj.
Det blir väl
oj,
bra,
oj,
eller?
Ja, den blir tuff, ja.
Bästa sportchefen i Hockeysverige?
Jag vet inte riktigt. Den är jättesvår att bedöma. Jag har inte hunnit göra någon bedömning över folk så. Det är ju många som gjort bra över tid. Jag menar, du säger att du har ju våra närmsta granne, Nubben till exempel, har gjort otroligt mycket gott och gjort det.
Kent Norberg Timrå ska vi säga för de som inte vet.
Ja, precis. Det är ja, svårt att säga. Jag passar på den. Jag kan inte göra den bedömningen.
Har du börjat, liksom, jag förstår ju att du har ju många kontakter sedan åren i Luleå. Men har du ett kontaktnät nu när du också är sportchef för Modo som du vänder dig till gällande värvningar? Och vilka är i så fall du litar på allra mest?
Det har jag absolut. Jag har en bra, god dialog. Ta till exempel Uffe Engman som jobbar i Luleå, och vi är båda uppe från Gällivare och Malmberget, så att vi har ju känner varandra sedan tid tillbaka. Så det är en som man har bollat hockey mycket med, och nu bollar man inte alla frågor för han jobbar i Luleå, men man kan prata hockey med dem och prata spelare och sådana saker. Sen har vi ju otroligt fina kontakter här i Övik som också jobbar med hockey, fast åt NHL-lag och andra som man har bra att bolla med. Så nu har jag skapat mig ett kontaktnät och vissa man pratar mer med och har god...
Vem har de där Öviksprofilerna? För det kryllar ju av tidigare hockeystjärnor som är kvar i stan. Om det är någon av dem, kan du nämna det? Och i så fall, är det någon person som du alltid känner att du... Amen, vad den personen säger till mig, det går jag alltid på.
Ja, men alltså jag tycker att man samlar ju ett brett perspektiv. Jag tycker att vi har otroligt bra. Du har ju både Niklas Sundström, du har Henrik Adin, du har många som är runt om här i Övik som man springer på dagligen och pratar med.
Jag ser också Susse, scout för San Jose Sharks och Gradin för Colorado.
Ja, men precis.
Så alla har bilden klar.
Ja, och de har ju mycket, går att se mycket hockey och kan mycket hockey. Och de finns fler också som vi har runt från närregionen. Finns andra som man också har skapat ett kontaktnät som också har lite Modo sen bakgrund. Till exempel Lasse Lindgren, scout för Vancouver, och spelar Modo för länge, länge sedan. Så att det är många man lägger ihop pusselbitar och sen diskuterar vi det. Så att jag ska inte säga bums att det en säger går jag stenhårt och benhårt på, utan jag tycker man samlar ganska mycket info. Sen har man också skapat sig ett kontaktnät med folk på andra sidan Atlanten i Nordamerika också som man får lite input från.
Så var ruggigt kul att vara sportchef och en task group som sitter liksom och stöter och blöter olika frågor med.
Ja, men precis. Så det är någonstans, vi utformar ju det tillsammans härifrån med Urban och Per och Andreas och vad vi vill veta, och man är lite nyfiken på och försöker ta reda på det själv via verktygen vi har tillgå, och sen så bollar man över de frågorna. Men sen ska man ju veta att det kan ju vara olika bedömningar beroende på om man är svensk eller kanadensisk och sådana saker. Så man får ju som därför viktigt att samla in många informationskanaler.
Men du, Henrik Gradin, han har ju varit tränare tidigare. Ska inte anställa honom som sport eller som huvudtränare här då?
Som jag sa tidigare så kommenterar jag inte specifika namn när det gäller
exakt det. Jag tänkte köra leken ja, nej, pass som jag brukar göra med vissa i podden.
Ja, precis. Nej, men Henrik är ju en hockeykunnig människa, och jag menar, jag sa ju det att vi har en god dialog och han ser mycket hockey, så att jag tror att han trivs
här,
jag tror att han trivs ganska bra med det yrket han har just
nu. Okay. Kommer ni, alltså just för det som hände med Hellqvist och att Leksand tog en tränare som hade ett nyskrivet treårskontrakt, gör det att ni inte kommer gå efter en coach där ute som sitter på ett befintligt avtal?
Vad ska man säga? Det handlar om att vi samlar in namn. Skulle det vara någon som sitter på ett befintligt avtal så kommer jag gå i alla fall rätt väg så att säga via att anmäla ett intresse. Men just nu så jobbar vi ett stadie där vi har ingenting klart, utan vi försöker samla in och få lite blick på vad som finns där ute.
Okej, så då utesluter du i alla fall inte det? Att det kan bli aktuellt?
Jag ska inte utesluta någonting egentligen, så att jag låter det vara så.
Mattias Kalin är ju i samma läge som Björn Hellqvist var med ett nyskrivet treårskontrakt. Är han en tränare som finns med på en lista åtminstone?
Mattias är ju ett sånt läge att han är i Västervik. Det är ju en modoit i grunden. Men vi jobbar inte ute efter Mattias just nu.
All right. En klubb du inte gillar.
Jaha, så det här man...
Ja, här kryper du till korset och erkänner.
Nej, men... Ja, jag har egentligen... inte så att man...
Jo, inte... det hör man att du har någon klubb har där. Va? Ja. Det är lugnt. Det är bara att säga.
Det är ingen som hör det, va?
Nej, det är bara jag som lyssnar på det här. Ja, precis. Sen släpper
jag
inte den.
Nej, men alltså... Jag ska inte stå och säga inte gillar. För att jag menar, utan varandra vi har efter kusten, det finns ju alltid en tävlingshatkärlek. Och det ska jag inte sticka under stolen med, att Löven och Timrå är verkligen sådana som man, när vi tävlar då tycker man inte om dem, men samtidigt så klarar vi oss inte utan dem också. Så att på det måttet,
just som objektiv hockeyälskare också, så måste man ju säga det, att det svider extra mycket att säsongen ställs in, just för att Modo, Björklöven, de två antagonisterna, var i den där finalserien. Och det kändes som att det fanns en potentiell saga där, alldeles oavsett hur det skulle sluta, om det var Löven eller ni som skulle gå vidare.
Ja, absolut, så är det. Men vi får se, den kanske tar vid till hösten igen och får fortsätta den här resan.
Okej, vad sa du? Du hatar Björklöven och Timrå, va? Och alla supportrar och dess sportchefer och tränare.
Vi bara kör, vi
ja,
bara kör.
Så var det, just det. Din bästa värvning?
Bästa värvning. Och då utgår vi från fjolårssäsong.
Det kan ju vara någon som du faktiskt tog till Luleå. Du nämnde ju Jenny Hirikoski och Michel Karvinen.
Absolut, jag har så svårt att peka specifikt på bästa värvning. Jag tycker väl Adam Tambellini är väl en sådan. Jenny Hirikoski är en sådan också. Som har betytt mycket för det vi byggt upp där i Luleå.
Men han du värvat Tambellini, för det var ju typ veckan efter han presenterades som du hade blivit sportchef. Jag tänker mig att det måste vara Björn Hellkvist som hade 95% av det jobbet gjort, eller?
Ja, han kom upp när jag var på plats här och sen började vi jobba tillsammans och alla var överens om det. Så att jag säger inte att det är min värvning, men han dök upp när jag jobbade som sportchef här. Så att... Okay.
Men Tambellini och Hirikoski nämnde vi där.
Ja, det är de som jag skulle lyfta upp.
Nu har ju inte du bott i Örnsköldsvik särskilt länge, så det här kanske är ny information för dig, men när man som sportchef för Modo Hockey ska värva en nordamerikan så måste man ju få godkännande från mina kollegor Pelle Hägglund och Jon Häggqvist. Och jag tror inte att de har godkänt att du ska värva Anthony Peters och Brandon Mickelson.
Ja, men...
Så mycket, Anna och Adam. Vi står här nu med en annan forward i Modo Hockey, Jordan Smotherman. Welcome to this studio, first of all.
Thanks for having me.
We spoke a little bit before this, before we came here, and you said that this is your first Northland Derby, and you had some similar games before in last season.
Yeah, I had ones, and they need to start going in. So,
yeah. Pelle?
I don't know what I have to ask.
Pelle doesn't have any questions.
But as we said,
what type of player are you in those sorts of game? Are you the one that becomes bigger?
Yeah.
It's sort of the same question I asked before, but can you say more?
Yeah,
you know. Det är väl bara först och främst be om ursäkt för att jag och Pelle pratar så dålig engelska. Jag känner att vi slirar väldigt mycket där.
Jag pratar för själv.
Ja, okej, okay, jag pratar för mig själv.
Jag tänker så härligt på den där intervjun, så att jag hoppas att vi får köra en liten studio med dem igen och ta emot de här transatlanterna.
En klassiker på gång igen. 2.0-varianten.
Ja.
Din sämsta värvning?
Ja, jag vill inte prata om värvningar som sämsta, för att jag tycker att det handlar om lite grann. Det är så många faktorer som ska spela in, och att säga att någon är den sämsta värvningen, det är egentligen att trampa på någon så, utan jag tycker att de kan lyckas någon annanstans. Det är mycket som ska passa i en miljö och hur man trivs och alltihop, så att den frågan passar jag på.
Men Ika Kangasniemi motsvarade inte förväntningarna som ni hade, kan man säga.
Jag tycker att Ika Kangasniemi var otroligt bra den tiden han var här, och jag klassar han inte som en sämsta värvning, det gör jag inte. Ika skulle kanske ha haft lite mer istid. Han hade ju kanske varit en sån som hade kunnat gå in i en första femma och göra otroligt mycket skillnad, för man såg hur mycket hockey han hade och hur mycket han skapade. Men Men vi hade ju en första femma som var helt okej i fjol, va? Så att det var svårt också att peta in han. Även om han var liten och kort i växten så fick han inte platsen då. Mm.
Märkligaste detaljen du skrivit in i ett kontrakt?
Det har nog inte varit så mycket märkliga detaljer.
Jag blir alltid så besviken när jag pratar med sportchef. Jag hoppas ju att det ska komma någon härlig anekdot av saker man skriver in i kontrakt. Det kanske en Rolls Royce eller en stuga i fjällen som har närhet till... Okej, det här kanske inte så roliga grejer.
Det verkar inte vara så konstigt.
Nej,
det är inte så mycket.
Bara raka avtal.
Det är bara nästan... Nej, det finns inga konstigheter som...
Jag måste säga att mina exempel sög också. Det var inte så roliga detaljer.
Det märkligaste man kan skriva in, det är väl kanske, och det är ju inget märkligt i sig, det är väl att man har en resa eller extra resa eller vad som helst. Så att det är något sånt.
Det är max liksom.
Ja, några andra konstigheter har inte varit med. Men fråga mig kanske innan jag blir pensionär så kanske kommer.
Vi får återkomma med podden 2060.
Tror jag är med oss då.
Ja, men 84 år. Vi pratar om att du ska vara sportchef för Modo. Så då får vi ta liksom, och summera alla år. Då kanske det är någon märklig detalj i alla fall som dyker upp. En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Jag inspireras av många, ska jag vilja säga. Jag har ju egentligen det jag brukar säga är ju att jag har ju gått igenom... Jag spelar ju själv på lägre nivå. Jag har haft... olika typer av tränare som jag tyckt varit dåliga, som har varit bra.
Ska vi nämna dina klubbar för lyssnarna?
Kanske? Ja, då får du räkna. Alltså,
Vilhelmina, Rosenborg i Norge, Nässjö HC, Malmbergs AIF och Vilhelmina igen då. På sen, division 3 och 2 nivå.
Ja, och alla är inte med där heller. Jag har även varit i Belgien och jag har varit i Borovetlanda. Jag har varit i IFK Täby, Luleå Hockey. Så att jag har många, många... Men jag ligger efter Conny Strömmer. Så att jag...
ja, vad har han? 26 eller 27 klubbar
ja,
nu?
Men, så att... Ja, precis. Så det är en härlig kärlek till hockeyn han har. Så det är fantastiskt.
Han är inte aktuell då?
Nej, Conny är inte aktuell.
Har han hört av sig?
Nej, absolut inte. Inte alls. Utan,
han brukar väl göra det annars till modersportchef och fråga om det finns en lucka?
Det kan inte jag svara på, för jag har inte hört av utan av Conny på det sättet. Utan jag träffar han och pratar med honom. En trevlig kille.
Men du måste ju vara kanske den enda svensk som har spelat i Belgien. Jag kommer inte på någon på rak arm här som har varit där nere.
Nej.
Det kanske du vet i och för sig.
Ja, men det är svenskar som har varit där. Det är absolut. Det var faktiskt Gunnar Svensson som hjälpte mig på.
Aha, okay.
Som att komma i kontakt med en klubb där nere i slutet på 90-talet. Så jag var där ungefär en par månader bara. Trivdes ingen vidare där nere. Utan
hur var den belgiska upplevelsen?
Den var lite speciell. Det var jag bodde med två slovaker som knappt kunde engelska. Och bodde lite i utkanten av några märkliga kvarter där i Antwerpen. Så att det var väldigt speciellt. Det var ganska kul under en tid. Men samtidigt så var det också väldigt långa dagar. För många av belgarna hade ju jobb och sina familjer. Och ja, det var en härlig upplevelse på många sätt. Och där rök jag ihop också. Det är ju väldigt transatlantiskt tänkt där nere, så att jag rök ihop.
Lite i Tyskland typ?
Ja, eller? Men nästan höll jag på att säga ännu värre. Lite mer mot hur hockeyn var i Kanada tidigare. Att alla hade slagskämpar och sådär. Och, så att,
och du rök ihop?
Ja, jag rök ihop med någon motståndare, slagskämpe där. Och då var det faktiskt våran transatlant som böjde sig över mig där nere. Blodet forsade från näsan och sa "Don't take my job, Fredrik."
Ja, det hade kanske inte hänt i Sverige.
Nej, det hade nog inte gjort det. Och jag sa det att du behöver inte vara orolig. Jag kommer inte konkurrera med dig om ditt jobb.
Vad var det för typ av spelare? Jag har inte sett en enda match med dig till exempel.
Jag tror att jag var en målskytt. Alltså jag satte väl ändå en del puckar när jag fick chanserna och kunde vara lite obekväm som spelare så där och gillade att prata mycket på isen också. Ja, men
ska vi säga division 3-2 motsvarighet till periodisk röde då? Bara för att göra en övningsparallell.
Ja, kanske. eller kanske Per Ledin.
Okej, ja.
Jag är ju vuxen upp med han så att han har lärt mig lite saker.
Han är inte på gång hit?
Nej, Pelle är inte på gång hit, utan Pelle, vi känner varandra privat också, vi pratar mycket och det är också en som jag bollar väldigt mycket saker med, så att det är en fantastiskt fin personlighet och en otroligt tävlingsmänniska i allt man gör, och han har varit med och han brukar alltid säga att det är vi som har fostrat han, men jag tror att man har lärt sig lika mycket av han också.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Det vill jag helst förändra. Jag tycker väl där lite grann som jag var inne på med damhockeyn, att man verkligen skapar så bra förutsättningar ut efter de möjligheterna som finns i de delarna. Jag tycker att vi inom juniorhockeyn måste jobba otroligt mycket också, inte bara med det här elittänket, utan jobba också mycket med värdegrunder, beteenden, alla de sakerna, så att man verkligen kan skicka ut spelare som har fostrats exempel i Modo, att det är bra människor, och vi måste också förstå människor, så att det är väl det jag tycker att man måste bygga in mer i framförallt också junior och juniorhockey.
Vad är den största skillnaden mellan att vara sportchef / tränare i ett STHL-lag och ett hockeyallsvenskt lag? Alltså jag tänker massmedialt så är det ju ett helt annat tryck och ett helt annat fokus såklart. Mm. Men finns det andra saker som du har hajat till på så att ja, det här upplevde jag aldrig i Luleå när jag var i STHL?
Nej, men det, jag tror att det som skiljer mest, alltså, det är ju egentligen förutsättningar egentligen, alltså ekonomi. Du, samtidigt så när du pratade med spelare där, så fick du skapa dina egna kontaktvägar för att nå fram direkt till spelarna, för de jobbar ju sällan med agenter till exempel. Där tror jag så småningom att det öppnas en marknad, så att det kommer bli mer agenter också på damsidan, men det är ju en del framförallt. Sen är det ju också ett helhetspyssel på något sätt, som du sa, du nämnde tidigare att du var inne på det här att man har ett jobb vid sidan av, och det handlar om att skaffa, kanske hitta ett jobb, och har de en sambo så ska man försöka hitta ett jobb där också. Här är det ju mer direkt kontakt med agenter, om man jobbar med avtal för hockeyspelande, inte så mycket avtal med jobb och sådana bitar.
Det har ju varit en del spelarykten kring Modo och personer som kan vara på väg in. Mm. Vi har ju pratat mycket tränare, men Edvin Hedberg verkar vara sugen på en återkomst. Och det, ja. Du och jag har ju pratat om honom tidigare för en klassisk textintervju på Allhanda och Hockeypuls. Men nu när vi sitter i podden här, hur stor chans är att han faktiskt spelar i Modo nästa säsong?
Nej, men jag hoppas givetvis att vi får se Edvin i Modo. Men också ska man veta att han har varit ute mycket, och han vill nog också ta en funderare på vad han ska göra i framtiden. Om det blir att komma tillbaka till Modo eller att det ska satsa utomlands, så. Men vi har en jättebra dialog tillsammans, och vi får se lite grann vart det lutar och bär av för han. Men han gillar Modo, det vet vi, och vi gillar Edvin, och det ska väl passa lite grann beroende på vad han känner och tycker. Så vi hoppas, och får vi se om vi kan få det lås i framtiden.
Och Johan Harju, blir han den här säsongens Johan Forsberg, om man ska säga så?
Johan Harjo, jättebra kille, en ledare, och är ju också en kille som kan spela mycket powerplay, boxplay, de bitarna. Sen vart han spelar, det kan inte jag svara på.
Men ni är intresserade?
Ska inte sticka under stolen med det. Alltså det är en ledare som skulle kunna vara med och bidra till att Modo tar steget upp, och han har mycket hockey kvar, och men det är samma sak där. Johan har varit iväg och spelat i Tjeckien, och sen vet jag inte om det finns dörrar fortfarande till utlandsspel för han, så att det är inget mer än så. Att jag känner han också, så att det är ingen konstighet att vi pratar.
Men det låter som att bollen ligger hos Harju och Hedberg.
Ja, sen kan ju det förändras inom en vecka eller två, det vet man inte, och så. Så att jag säger väl mer att det ligger hos båda parterna än att det ska ligga hos en person. Och jag vet att det finns fler klubbar som drar i dem, så att det är inte enbart Johan, Edvin eller Modo, utan jag tror att det ska fler pusselbitar som ska in.
Min kollega Jennifer Engström hade också uppgifter på att ni tittade på Filip Westerlund, som var den gångna säsongen i Timrå, är ju från Härnösand. Var på listan är han? Och är det också så att ni har sagt att kom hit om du vill, bollen är hos dig?
Nej, vi har inte diskuterat något konkret med Filip Westerlund och hans agent, utan det är en bra back, en right-back som är attraktiv på marknaden och gjort en bra säsong i Timrå. Vi har koll på han, absolut, men mer än så är det inte, utan det har inte varit några konkreta diskussioner.
Ett lag du gärna blir sportchef i?
Ja, men jag skulle väl kunna ta Tampa Bay Lightning då.
Du blickar över Atlanten direkt alltså.
Ja, nej, men jag, först och främst så ser jag inte på det sättet. Jag sa tidigare att jag är här och nu och jag brinner otroligt mycket för mod och att vi ska lyckas tillsammans och ta det steget. Så att om min karriär blir att det blir kvar i mod och hela vägen ut så kommer jag vara glad för det. Utan det handlar om att ha den här utmaningen och att man har arbetskamrater och organisation som jobbar på ett bra sätt och driver och vill saker. Och det känner jag att här finns det otroligt mycket hungriga människor och kunskap.
Men det finns ingen svensk klubb som du drömmer om att få bas över?
Nu vet jag vad du vill.
Nej, alltså jag tänker på att du har varit en klubb tidigare.
Ja, du vet att det kommer från Luleå.
Ja, exakt.
Vet, nej, alltså, och det tänker jag inte på. Det gör jag inte, absolut inte.
Det ska bli väldigt förvånande om så HV71 här. Liksom.
Ja, precis. Eller Skellefteå.
Ja, exakt. Ja.
Nej, men alltså, jag kommer från Luleå och där är jag uppvuxen. Men det är inte så att jag står och suktar och drömmer om att en dag få återvända dit på det sättet. Utan jag trivs otroligt bra här och jag kan lika gärna bli kvar i Övik resten av mitt liv. Det är ingenting som säger det, utan däremot så har vi connections naturliga till Luleå i form av familj och alltihop och kommer tillbringa mycket tid och det är där, så att det är ingenting som jag ligger hemma och drömmer om på nätterna.
Där är du om 10 år. Vi har ju haft ett 40-års perspektiv nu.
Ja, just det.
Vi ska blicka så långt
tillbaka. Ja, vart är jag om 10 år? Det vet jag inte, men förhoppningsvis är att jag har min familj med mig och att vi är där vi trivs och mår bra och sen återstår det att se vart vi är någonstans.
Nu är det så att den här podcasten med dig, Fredrik Glader, är slut. Och då är det så att du ska sjunga ut oss, va?
Ja, jag hade gärna velat göra det, men jag tror inte, jag kan inte sätta den här texten på den här låten.
Okej, vad är det för låt du vill välja då?
Dansa i regnet med Movits.
Ja, den är ju bra faktiskt. Mm. Det blir en liten sommarkänsla i slutet här av podcasten.
Ja, och så är det mina gamla grannar. Så att,
okej. Ja,
det är bra pojkar.
Stort tack för att du var med i podden. Mycket uppskattat, säger jag. Och jag tror att alla modsupportrar och Luleå-anhängare där ute och säkert hockeyälskare överlag också tyckte att det var väldigt kul att lyssna på dig.
Mm. Tack för att du fick vara med.
Och till alla er som har lyssnat så säger jag att jag är tillbaka om en vecka igen med ett nytt avsnitt. Och ni kan höra av er till mig på adam.johansson@mittmedia.se för frågor, funderingar eller tankar. Nu så blir det Movits Dansa i regnet.
Kommer med ljudet, vi är då 1000. Främligen och fler, helg i skytten. Med den luggen, en äppa lägga mig ner. Kroppsranden i huvudet, går man i huset. Vi är då 1000, vi är då fler. Silverkubor, silverbibler, kan inte hålla på spel. Så bort med långfingret och stryp taget på livet. Bara fuck paraplyget, låt det flyga vid vinden. Flyger, vi gör, spelar vi hög. Eller fäder, svetten slänger, kan inte släcka. Ringer djupt av guldet som vi flyger den för hög. Men fåglar föds i budet, tror att flyga är den dröm. Försöker vi grava oss, men bygger alla fram. Vill inte se oss växa, är du rädd för att bli blöd. Klipp på det binge, 100 000 försök. Men de kommer där ligga och vinna. Tvinga dem släppa på släs. Tryck på det sprinter, tryck på det sprinter. Ligger din märke som främ. Och snart är det släpp på vinter. Kästa stenar i glashups till sirener och basdjup. Sigge billig galut, bränner probar och draghyps. Flyger, vi gör, spelar vi hög. Eller vädret, svetten slänger, kan inte släcka. Dansa i denna, tar vi dansar i denna. Dansa i denna. lever du på nätet som på drömmedag. Efter klockan 00, ingen jäntelag. Ge mig nält, kan ingen ännu ta tillbaka. Skaka som i tulle med paketet packat illegalt. Lever du på nätet som på drömmedag. Efter klockan 00, ingen jäntelag. Ge mig nält, kan ingen ännu ta tillbaka. Skaka som i tulle med paketet packat illegalt. Baby, vi blev med mig. 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 Vingar djupt av guldet som vi flyger den för hem. Men fånglar fett i budet, tror jag flyga är en dröm. Försök